När jag har tagit mig först genom den stängda porten, jag fick göra det som är alltså barndomsdrömmen, alla som någon gång har promenerat över till djurparken här på Högholmen, så vet först hur långt det är från parkeringsplatsen till biljettluckan, och sen, för att inte tala om den här evighetslånga bron, jag fick köra hela vägen hit, så det var ganska lyxigt. Och efter det så har jag ännu gått in på ett område där det stod att endast för personal, jag tagit mig till den här ön som är lite utanför Högholmen, här där vilddjurssjukhuset finns. Här är en del måsar som ni hör, jag sa felaktigt här tidigare att de var hungriga, de har tydligen vårkänslor, det lärde jag mig sen, det är därför de ropar så. Men jag har inte brutit mig in hit med måsarna med vårkänslor helt olovligt, utan jag står här tillsammans med Carina Villenius som är djurskötare här på Högholmen. God morgon på dig.
God morgon.
Du jobbar här på vilddjurssjukhuset, eller djursjukhuset här vid Högholmen. Ni har nu öppnat igen och fått era första patienter, men ni har, före det så har ni varit stängda i 6 veckor. Berätta mer.
Ja, vi fick in en dubbhög hit som patient, och det visade sig att den hade fågelinfluensa. Och på grund av det så måste vi stänga det här djursjukhuset, tömma, tvätta, desinficera, så det har varit en väldigt lång procedur. Men nu äntligen så har vi kunnat öppna igen.
Det är inte bara coronavirus som man får vara försiktig för, utan också andra pandemier. Fågelinfluensan ger ju, åtminstone för mig, är det sådana flashbacks till en svunnen tid, trodde jag. Men den fågelinfluensan är detsamma som vi också människor var rädda för baskedra ur hatten 10-15 år sedan.
Ja, alltså fågelinfluensan, den finns ju hela tiden. Den sticker upp sitt huvud lite nu och då och orsakar besvär. Men den finns i regel hela tiden. Att vi visste ju om att den fanns i Europa igen, och den började närma sig Finland. Den hittades sen i Sverige. Och då kunde man ju ana att det kommer den till, sen när flyttfåglarna kommer, så kommer den att komma hit till Finland också. Att vi var nog beredda på att den kommer hit.
Hur märkte ni att det mitt i allt fanns fågelinfluensa här på sjukhuset på Högholmen?
No, vi visste ju om att det hade hittats då i, var det Janakkala, hos de här fasanerna, som myndigheterna hade ju redan meddelat om saken. Och vi hade då lagat ett rum då som vi hade som karantänutrymme, att vi satt då dit alla sjöfåglar och rovfåglar som kom in, och sen vi testade vi dem. Och om de är negativa, de här testerna, så då skulle vi flytta dem till de andra utrymmena. Och då kom det, då hade på natten kommit en duvhök, och jag var här då på morgon, och då stod det på det här pappret som den här Räddningsverkets personal hade skrivit på, att det är en hög som inte hade rört sig. Det betyder att om en rovfågel inte rör på sig och släpper människor för nära, så då är det någonting som är fel.
6 veckor tog den här tvättprocessen. Hur valt behöver man tänka på då du ska desinfiera ett djursjukhus från fågelinfluensa?
Ja, det var ganska mycket att tänka på. Vi hade ju myndigheterna var här, och sen kom det en specialtvättfirma som då gjorde den här tvätten. Men vi måste ju gå igenom precis alla saker som vi har. Jag kan slänga bort en massa saker. Sånt som man inte kan tvätta i höga temperaturer, som inte tål så här starka tvättmedel och sånt. Så det var ju ett väldigt stort projekt att gå igenom allt det här. Och sen då, tvätten tog sin tid och det skulle torka emellan, och sen ska det desinficeras och skulle vara tomt igen en tid efter det. Så vi är mycket glada att den här proceduren är över.
Någonting som fick mig i alla fall att lyfta på ögonbrynen då jag såg det pressmeddelandet som ni skickade ut, var bilder på. Någonting som jag i alla fall konstaterade att det verkar väldigt sött, det var så kutar, små selar om inte jag har helt fel. De var tydligen inte så söta sen, förstår jag på dig, utan de är ganska aggressiva. Kan du berätta lite mer om de här första patienterna som dök upp här sen?
Ja, vi fick in 2 stycken gråselskuta. De har varit redan en tid hos en frivillig från den här djurskyddsföreningen som har skött om dem, medan de väntar på att vi ska få den här tvätten och desinficeringen undan. Så de kom hit då genast efter påsken. Tyvärr så hade mindre av den här kuten har dött. Igår dog den, och den ska skickas och obduceras för att kolla vad det var som den dog. Men den andra kuten mår bra. Den äter nu fisk och är allmänt sura på skötare. Gråselarna är inte något väldigt, hur ska man säga, de kan vara ganska aggressiva. Man ska inte gå och potta på dem om man inte vet vad man gör. Lämna dem i fred om ni hittar en sälkut. Ring och fråga råd om det är något som ni funderar över, om den behöver hjälp eller inte.
Hur länge ska den här kuten vara här? Vad allt behöver den lära sig eller få? Ja, när kan den släppas ut igen?
Det beror lite på. För det första så måste den vara tillräckligt stor. Och vi brukar tala om att sen när den har tappat sin nacke, det vill säga sen när man inte ser någon nacke mera på den, utan den är sån där jämn tjock. Att det är ett tecken på om man ser en kut någonstans och man funderar på att behöver den hjälp eller inte. Att har den en tydligt lång nacke, så då är den undernärd, då behöver den antagligen hjälp. Har den också en massa sån här löst skinn, då har den varit betydligt fetare i något skede och sen gått ner i vikt en massa. Så då är det ett säkert tecken på. Så den ska vara tillräckligt fet, att den klarar sig i kalla vattnet. Och sen det andra är det att den måste lära sig att fånga levande fisk. Att nu, för att få den att gå upp i vikt så måste vi ju ge då död fisk åt den, fet fisk, så att den får den här massan tillräckligt. Men sen har vi här lyckligtvis har vi en förening som de fiskar åt oss här, och de kommer en gång i veckan ungefär och hämtar levande fisk åt oss. Oftast är det ju små abborrar så här, och det blir man ju inte fet på, men det lär den, då lär den där kuten sig att fånga levande fisk, och det måste den ju kunna om den ska klara sig i naturen. Så vi väntar på levande fisk och vi väntar på att den ska tappa sin nacke.
Nå, tillbaka till den här fågelinfluensan som ni har haft här, som ni nu har desinfierat hela stället och nu borde vara liksom på säkra sidan ifrån. Precis som många andra lättspridande sjukdomar så finns det vissa begränsningar som gäller också då man vill stoppa spridningen av fågelinfluensa. Vilka begränsningar är det ni har här för tillfället på djursjukhuset på Högholmen? Vad får man hämta och vad får man inte hämta kanske framförallt?
Nu är det ju tyvärr nog så att vi kan inte ta emot, jag måste lunta från min lapp här, att inte några vuxna sjöfåglar, inte några vadare, måsar, rovfåglar eller kråkfåglar. Men vi kan nog ta emot årets ungar av dessa djurslag. Men det som vi absolut inte kommer att ta emot är då svana, änder och gäss, varken vuxna eller unga. Orsaken är helt enkelt det att risken är så stor att vi får in den här fågelinfluensan igen hit och vi igen måste gå igenom den här tvätten och desinficeringen och stänga allting. Och då högst antagligen avliva alla fåglar som vi då har inne här. För den sprids så lätt, den sprids med den här utandningsluften, den sprids via avföring. Så det, risken är allt för stor. Så tyvärr så kan vi inte ta emot dem nu för tillfället. Vi kommer att ha någon slags karantän här, laga upp i ett annat utrymme här och testa småfåglar som kommer, och sen då till de negativa, sen flyttar de till det andra utrymmen. Men att vi har begränsat utrymme här, det är inte så mycket som vi kan ta emot sen. Att tyvärr så blir det så här nu. Men vi följer ju med läget, att om det ändrar sig, fågelinfluensan, den nu lugnar ner sig, så kan vi göra ändringar i det här. Men vi tar ju emot däggdjur som vanligt, reptiler, vad det nu annat finns. Alla ekorrar och igelkottar och snokar och grodor och allt annat som finns.
Här får jag tacka dig, Carina Villenius, djurskötare på Högholmen, och jag som rapporterar här från en nedstängd djurpark, heter Alexander Bejar.